Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
All right, då kör vi, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. En toppad lina med mig, Emil Sjölin, Josef Pujol och Christian Albinsson liggande sin soffa där. Hej hej Christian.
Hej hej, det är bara spelglädje, det är bara hafsiga 9-meters spelare som är ryggraden i försvaret, har vi inte.
Nej, det har vi inte, men vi skjuter, vi har fritt patronbälte på alla idag, tror jag. Det är ju
mycket inspelningar bakom ryggen.
Så är det verkligen. Det är ju en glädjens dag. Vi har ju ofta kommit tillbaka till det och landat i hur privilegierad man är som handbollsintresserad, att man tar sig igenom december och januari på mästerskapsångorna. De här senaste veckorna tycker jag verkligen att det har varit så, att det har sinat i tanken, både rent energimässigt, alltså för mig som person, att det är november och man känner att allting är piss och skit och så. Men också att det typ inte har spelats någon handboll. Och när det väl har spelats handboll så har alla matcher varit samtidigt. Så att man har gått lite torrt där. Men nu rasslar det till. Rätt som det så står vi där. Och det är advent och man får dricka glögg. Och VM står inför dörren. Så jag tänkte vi skulle snacka en hel del VM idag.
Kul. Vad härligt. Nyss hemkommen från allsvenska fotbollsmatchen mellan Hammarby och Halmstad. Ja. Mm. Väldigt seg tillställning för övrigt.
Några huliganrapporter?
Det var ju väldigt lugnt. Det finns ju inte, detta spelades ju i Halmstad då, finns ju inte så många att slåss med liksom i Halmstad.
För kvastarna är inte ute och veva så mycket.
Nej, exakt. Men jag tror inte de heter det längre. Jag tror att jag har inte följt med sig jättemycket, men det var lite roligt. Det var två banderoller då på Halmstadläktaren och den ena var bollklubben support som den supporterklubben heter, och sen så tror jag det har kommit en fraktion som heter Boys in Blue, och det känns inte kanske som att de har tänkt till riktigt när de har namngett den fraktionen, eller det kanske de har, men då har de i så fall haft otur.
Ja, jag gillade kvastarna bättre. Okej.
Verkligen.
VM då, ett VM som sätter igång kan man säga då på några olika datum. Häng med nu så får ni höra vad jag menar med det. Jag menar att öppningsmatchen för hela turneringen är på onsdag, Spanien-Argentina. Vi är ju i Spanien och spelar VM, så då är det ju värdlandet såklart som kastar igång turneringen.
Sen, vilken stad spelar de i?
Det ska jag berätta för dig Christian, de spelar i Torrevieja.
Detta hål till stad.
Jag kan mycket, mycket lite om Torrevieja.
Jag har varit där för jag hyrde en kille i vårt handbollslag, Patrik Dahl, hans hus där. Mm-hmm. Hyrde jag och några kamrater för, vad kan det ha varit då, 7 år sedan eller någonting. Så åkte vi dit i hopp om en trevlig sommarsemester. Men helvete vad det var deppigt där. Alltså jag skulle säga att stranden hemma i Tylösand är ju mycket, mycket bättre än det där. Mm. Mycket engelsmän och mycket svenskar och mycket oskärm. Alltså sådär, så att ja, jag vet inte. Har du varit där, Josef?
Nej, som tur är, hörde på att säga. Men
jag vet inte, för jag noterade ingen handboll när jag var där då, men det måste ju rimligen finnas någon hall och sådär. Det var ju ingen jättestor stad, det är det inte. Det ligger ju ganska nära Alicante som är ja, väldigt mycket trevligare.
Ja, precis. Nej, det är ju där nere östkusten. Ja, det finns ju lite lag där omkring. Men nej, jag har dålig koll också alltså.
Surprise, surprise, så har inte jag varit i den typen av semesterort. Jag rör mig åt lite andra håll när jag semestrar. Men,
ja, jag tror du läser på lite bättre vad vi gjorde.
Möjligen. Det jag ska säga också då är att sen så är det full fräs på torsdagen. Men, och det här var anledningen till att jag sa att det börjar på lite olika dagar. För på fredag börjar det ju för svenskt vidkommande då. När vi har en väldigt fin match 20-30 mot Uzbekistan. Och nu tänkte jag då, Josef, att du skulle säga några ord om Uzbekistans första sexa.
Ja, de är sex utespelare än i mål.
Ja. Ja, men det är ungefär den... Jag hade ju några krokar ute också, fick ungefär den rapporten. Så att det tror jag vi är överens.
Och men det är en svåra tid, den 20.30 också en fredag.
Ja, du är ju... Precis, du vet ju sånt om slotttider och sånt där med tv. Ja, går man upp ju... mot På spåret, då är det tufft.
Ja, så är det verkligen. Och jag gillar ju tittarsiffror, tycker jag är kul. Så att jag tror att vi har satt få en svår början här, för de har ju också en svår match på söndagen där.
Ja, Puerto för då är det ju din tur, Christian, att leverera Puerto Ricos laguppställning.
Ja, nej, det är pigga tjejer är det ju.
Mm. Man ska väl säga det kanske bara kort då, att Uzbekistan har ju kommit typ femma i asiatiska mästerskapen, så det är inget topplag på det sättet ens liksom med de måtten mätt. Och Puerto Rico kvalificerade sig ju då genom det här amerikanska kvalet liksom, genom Grönland och så. Så det är nog fan för finsmakarna att kunna någonting om de lagen. Och här refererar jag till Linnea Torstensson genom handbollskanalens eminenta VM-magasin, att det sannolikt är de två sämsta lagen i VM. Och då ska ju sägas att VM i år spelas i 8 grupper med 4 lag i varje, så det är ju en jäkla massa lag. Och att Sverige då inledde mot de två sämsta av de 32, det ska inte vara något annat än stora, stora segrar för Sverige.
De som är riktigt deppet är ju att ett av de här två lagen kommer gå vidare till en slutrunda. Och det är klart att vi är vana vid, även verkligen från herrarnas mästerskap, även om det har blivit mycket bättre där, att det är en del blåbärsnationer med. Men jag tror att det här mästerskapet, i alla fall ur en svensk synvinkel och de bilderna som vi kommer matas med, kommer ju bli rejält tråkiga. Och du är ju verkligen inne på något när du säger att det är ett mästerskap som startade i olika etapper.
Men det är väl kul att vi börjar mot de här ändå, får spela ihop oss lite. Det var väl lite åt det hållet det var i OS ändå, att vi liksom fick spela in oss i turneringen och mötte de bättre lagen i det skedet där de inte hade riktigt kommit igång och sådär. Kanske man kan hoppas på något liknande denna gången.
Mm. Och nu kommer det intressanta då. För här är den tredje gången turneringen startar. Och det är 7 december. Då startar den på allvar för Sverige. För då möter vi det tredje laget i gruppen. Nämligen Nederländerna. Som ju är ett topplag.
Och regerande VM-mästare, va?
Jajamän. Och det är ju verkligen en nyckelmatch för Sverige. Ska man gå till semifinal, då tror jag att man... Ja, antingen måste man vinna den här, eller så behöver man peta sig förbi typ Norge då, eller Nederländerna på någon annan väg eller så. Så att det är en riktigt viktig match den här mot Nederländerna.
Ja, och det är intressant eftersom man har ju den här... Alltså, de är ju regerande världsmästare, så det är klart att det är ett jättetopplag. Men jag tror att det var nog länge sedan som regerande världsmästaren var så svag på förhand i alla fall. Eftersom Nederländerna har ju dragit med skador på, alltså Estevana Poolman, jag tror inte hon har spelat en handbollsmatch på typ över ett år i ligaspelet, och hon är ju väldigt, väldigt viktig. Sen är det klart, de har ju fått en ganska fin bredd de senaste åren. Men fick storstryk mot Norge häromdagen i en träningsmatch, ja. Men Det är verkligen en, eftersom det fortfarande är Nederländerna och dess rykte så att säga, så är det också ett, en eventuell seger som kan boosta ett, det svenska självförtroendet något enormt och något man kan ta med sig vidare in i turneringen.
Mm. Tisdag 7 december, då skriver vi upp det i kalendern. Det blir liksom verkligen lite soft fram till dess. Och det gör ju också att vi kommer hinna spela in ett avsnitt till där. När Sverige har mött Uzbekistan och Puerto Rico. Jag ber om ursäkt att jag skrattar till lite där. Men det är ju det är lite skrattmatcher på det sättet, tror vi ju på förhand då. Men tisdag där drar turneringen igång på allvar.
Vad har vi för tid på den tisdagsmatchen som man redan nu kan spana in den i kalendern?
Den har också, det är samma avkasttid. Det gillar vi ju rent och snyggt på det sättet. Mm. 20:30. Så in med den i kalendern.
Fan, nu kollar jag lite fler här resultat från träningsmatcher. Och då, eftersom Norge slog Nederländerna med 36-21.
Mm.
Men sen så repade sig Nederländerna och slog Ryssland med 3 bollar. Och Ryssland som i sin tur slog Norge. Så att det är kanske svårt att veta vilka växlar man ska dra av träningsmatcher som alltid. Och dessutom blir det omöjligt att dra några växlar av de matcherna mot Puerto Rico eller Uzbekistan.
Mm.
Så att den matchen blir verkligen en nyckelmatch. Alltså.
Och svårt att dra några växlar av Sveriges båda träningsmatcher är ju i Trollhättan och Skövde mot Montenegro.
Ja. Ja, verkligen. Man vet ju inte riktigt vad... Det är också ett sånt aktat namn inom damhandbollen, Montenegro. Men det är ju inte riktigt den kvaliteten som det en gång har varit.
Är det många tjejer borta? Eller varför? Det var ju riktiga övningskörningar.
Nej, men de har ju inte, har ju tappat de senaste åren. Var det OS i London de tog silver, va?
Mm, mm.
2012. Och det var ju Golden Generation. Hade ju några sjätte, någon lite sådär femma, sexa efter det, men det är inte det Montenegro man brukar tänka sig. Dock brukar ju Sverige ha svårt för dem i mästerskap och sånt där. Det är ju ett gäng jäkla vinnarskallare.
Så är det verkligen. Alltså, generationsväxlingarna är ju svåra för många länder, men är man ett så pass litet land som Montenegro, jag googlade snabbt här nu under tiden du pratade för att kunna säga exakt hur många som bor där. Men det är ju alltså 621 000 då, i källa Wikipedia.
Oh,
och det är klart att generationsväxla med en så liten befolkning, det är ju väldigt svårt. Alltså, då ska du ju ha upp en ny gyllene generation. Men det hade de ju i princip, men de har ju tappat lite från den också. Och så. Men de har ju fortfarande några riktigt fina tjejer och... Sveriges träningsmatcher, första matchen var ju en överkörning, där satte ju Sverige verkligen ner foten, riktigt bra spel, fart och fläkt och så vidare. Men den här andra matchen, den som spelades idag då, söndag när vi spelar in, den var ju ganska jämn förutom att Jessica Rydde var fenomenalt bra. Så att, ja, och ett Montenegro, vi vet så här, en träningsmatch för ett montenegrinskt gäng som bygger mycket av sitt lag i det på precis det du var inne på, Josef. Kämpa, slita, köra över motståndarna på energi. Det är ju sånt som får väldigt stor utslagskraft på en träningsmatch. Skillnaden däremellan.
Mm. Ja, verkligen.
Där sa du något om målvakterna i Sverige. Vad jag har förstått på Jenny Linnell och Charlie också för den delen, så har ju våra tre målvakter som är i ropet gjort det jättebra i Danmark. Man kan ju hoppas på att de kanske kan ställa till det mot till exempel Nederländerna då, som är så viktig match.
Det är ju rätt gött att gå in i en turnering och ha tre typ jämnbra målvakter i både Johanna Bunsen då och Törn och Jessica Rydde som spelade idag. Tre jävla fina målvakter. Alltså Rydde, hennes straffar, alltså hon är ju makalöst bra på att rädda straffar.
Ja, jag kommer inte ihåg, men hon hade ju någon procent i OS nu i somras som var liksom helt upp, ja, som man knappt sett förut liksom. Så det är ju verkligen, och Martina Törn har ju en sån målvakt som har, hon är ju 30 år och liksom aldrig riktigt slagit sig igenom i landslaget. I damlandslaget är det ju inte ovanligt att du kommer in som 20-årig liksom, alltså det är inte riktigt den bredden. Men hon har ju gått den långa vägen via så här, Aarhus United, ett danskt mitten-bottenlag som aldrig liksom kan hota de större lagen. Men gick ju till Odense i somras, och Odense är ju ett av Europas bästa handbollslag liksom. Mm. Sen är det klart, jag tror inte jag har, nu har inte jag sett så mycket. Jag vet att hon gjorde någon jättebra match i Champions League, om jag tror att det var mot Gör eller Vipers, blir lite osäker, men en toppnation liksom. Och ja, vi har ju verkligen en helt annan bredd på målvakterna och topp. Som vi ju vet krävs, och som för när vi gjorde de här typen av program för några år sedan, så var ju det alltid lite av en ja, sånt där ett frågetecken.
Att då var man ju alltid tvungen att säga, och så måste Bunsen eller Filippa göra en kanonturnering och så träffa helt rätt. Här känns det som att vi har tre och alla är lite bättre än vad de har varit innan och lite jämnare. Och, ja.
Och där är det ju att då är det ju Axner, eller om det är Thomas Forsberg eller vem det nu är som väljer målvakter för svenska landslaget. Där är ju, i den månaden så är det ju han som ska göra en jätteturnering när det kommer till valet av målvakt. Och att liksom så här hålla alla nöjda och glada. Även om just den delen är jag inte så orolig för att det är så typiskt liksom svenskt egentligen generellt att vara jävla bra lagkamrat liksom, även om alla vill spela. Men att välja rätt målvakt inför rätt typ av motstånd och sådär, det blir ju en jäkla utmaning.
Då kan vi också passa på att nämna att i det här VM:et så har man lite större trupper än vad man haft tidigare, och man har fler byten också. Man kan byta spelare ur den stora truppen in i matchtruppen hur många gånger man vill under turneringen. Så det ger ju en extra taktisk dimension till det där. Och trupperna man har in i turneringen då, eller till varje match, är 16 spelare. Så att det är mycket större på det sättet.
Det gör ju också någonting med... Om man tar det och det i beaktande då att det kommer vara en hel del skrattmatcher, inte bara för Sverige, så blir det ju en jäkla utmaning om man eventuellt skulle ha ett hållet lag.
Mm. Det kommer man verkligen, där kommer man få hålla fingrarna i styr och tungan rätt i mun om man ska köra det. Och det kan vi väl passa på nu, snyggt att du tog upp det Josef, vi kan passa på att lobba för det. Att som vanligt så kör vi ju Fantasyliga då för i avkastregi. Och då är det ju den danska sajten www.holdet.dk som gäller, vad, om man ska regga ett gäng. Och så gör man det och så slänger man in sitt lag sen i avkastligan. Så finns det en hel del prestige att vinna där.
Jag kan inte tänka mig något svårare än att sätta... det här VM:et just då, den anledningen som du var inne på Josef.
Alltså. Precis.
Jag hade ju några sådana idéer för mig senast när det var herrmästerskap, att till exempel kom jag ihåg att Tyskland hade några riktiga skattmatcher i början, och då tänkte jag Uwe Gensheimer kommer ju stänka, alltså han kommer ju bara, och just det, Drux också, ja. Och då fick ju inte spela en sekund. Han väntade ju med Uwe tills det brände till, såklart. Alltså jävla, ja. Man måste vara taktisk också här.
Ja, verkligen vara taktisk.
Ja, och om man tar till exempel det svenska laget. Apropå den träningsmatchen som var idag, så var ju, stod till exempel Nathalie Hagman över.
Med, och Emina Roberts.
Ja, precis. Med i skadebekymmer. Eller i förebyggande syfte, skulle jag nog tro. Axner var tydligen ute och påpekade att det verkligen inte var någon fara med för mästerskapet. Men om det nu är... Alltså, det är klart att det gäller också att sätta ett lag och få ihop det, så att säga. Men de, jag gissar att de då inte kommer spela 60 minuter mot Uzbekistan på fredag.
Nej, säkert. Samtidigt så var Axner också ganska tydlig i intervjun efter matchen med... att säga, ja, ni känner till hur vår startsexa ser ut. Det kommer inte vara några överraskningar där. Och det är inte säkert, precis som du säger, att den startsexan lirar mot Puerto Rico och Uzbekistan kanske. Men startsexan Sveriges, när det börjar bränna till, den kan vi nog ta ut redan vi tre.
Ja, liksom. Verkligen.
Men ska vi gå igenom truppen lite?
Han kommer börja med startsexan. Ja. Han kommer börja med startsexan i de matcherna sen.
Det känns då väldigt axnerskt.
Det tror jag verkligen också. Och även, det ska sägas att även om det är klart, har du skadebekymmer, alltså så här förslitningsskador, men att ingen av dem kommer ju behöva kämpa så pass mycket, så att de, det är ju som en lugn träning liksom att möta Uzbekistan, typ. Utan, jag har visserligen aldrig sett Uzbekistan, men...
Nej, kanske sitter vi jävligt kaxiga nu.
Ja, så, precis. Sen så... Blir jag riktigt risare. Alla på spåret tittare skippar sista resan och slår över.
Ledsen Luke, men vart är vi på väg? Jo, till Torrevieja och kolla Sverige och Uzbekistan. Jo, men det där är väl också, om vi pratar så här, DNA i föreningar och klubbar ibland, så kan man ju säga att Sverige som landslag egentligen i alla sporter och i alla generationer och så,
dåliga på
vinna favoriter mot dåligt motstånd, det är fan inte vår superkraft. Vi ska vara underdog och vi ska kämpa i motvind och så, det är då vi är som bäst. Men ska vi gå igenom då, vi kan ju gå igenom lite hur vi tänker oss att en sån startsexa ser ut. Med målvakt så sa vi, det är ju väldigt svårt då att avgöra, men jag skulle tippa på att Bunsen ändå är första valet där på track record liksom.
Ja, det skulle jag också. Och har, är väl, alltså, Martina Törn är inte första målvakt i Odense, och i somras i OS så var ju Bunsen tydligt första val. Så att, ja, verkligen. Men som sagt, det kommer krävas lite fingertorskänsla i byten och sådär. Men jag tror att Johanna Bunsen kommer starta absolut merparten av matcherna.
Idag satte Jax ner Bunsen på bänken efter, ja, vad kan det vara, 10-11 minuter. Så att det, ja, det är ju gött för en tränare, eller om det var Forsberg då, målvaktstränare, det vet vi inte. Men gött att ha den möjligheten som tränare.
Mm.
Och på vänster sex har vi ju Elin Hansson som ju var ett frågetecken när hon kom in och körde själv turneringen där. Men har ju numera etablerat sig på den nivån att vi känner oss ganska trygga i det. Och har ju nu också då Mellegård som backup. Så att det ser ju fint ut det.
Eller Klara Lerby.
Eller Klara Lerby.
Och lite kul att Elin Hansson känns som att hon gör sina bästa matcher i just landslaget snarare än i Skuru.
Ja.
Det är en häftig det är en häftig mentalitet som ligger bakom det, gissar jag.
Det är ju lite Teddy Lukic över det, om den referensen fortfarande flyger, va? Att man håller sin nivå oavsett vilket motstånd det är liksom. Kasta in henne mot med all respekt för Heid, så gör hon sina stabila 5-6 kassar där, men så kan vi också kasta in henne i en avgörande kvartsfinal. Hon kommer göra sina 5-6 kassar där också.
Är ju dock, ska bli intressant rent mentalt. Alltså i OS och så, det var ju att ingen motståndare, eller ingen, det är klart de scoutade och sådär, men där tror jag att de tänkte, okej, vem ska vi släppa lite? Vem vill vi här ska ha läget? Och ha kanske inte så höga förväntningar på henne. Och hon hade säkert inte så höga förväntningar på sig själv, och liksom att jag kan lova att axa ner liksom byggde på de låga förväntningarna, bara gå ut och ha kul och sånt där och ingen press och så. Men att nu finns det lite annat, nu vet ju motståndarna vem hon är. Hon slog ju igenom med råge under OS, och då gäller det liksom att då ställer lite andra krav på insatserna.
Skönt att ha en sån rutinerad tjej som Jamina Roberts bredvid sig på vänster nio, för det är vi väl också helt övertygade om att hon kommer starta där.
Ja, och Sveriges kanske viktigaste spelare. Offensivt är hon överlägset viktigast. I alla fall.
Jag vill bara säga någonting om Klara Lerby där. Lerby, jag tänker mig att hon, får hon chansen, då kommer hon avsluta. Hon kommer hoppa på dålig vinkel. Hon känns som en sån som inte tänker utan bara kör.
Det ska bli intressant. Det är ju en konkurrenssituation där på vänster sex som... Där det är tre jämna. Så visst, Mellegård haft en tung skadeperiod. Och så har ju de andra då kanske kommit lite mer underifrån. Men för dem är ju matcherna mot Uzbekistan och Puerto Rico faktiskt möjligheter att liksom visa ännu mer kring speltid. Sen är det, kanske vi kan gissa att en av dem ska bort till matchtruppen.
Ja, jag tänker mig att man borde vilja ha med Mellegård, eller det hade jag velat som tränare, för att jag tänker att Hansson, Lerby ungefär samma superkrafter, medan Mellegård har också försvaret. Hon kan stå tvåa liksom. Mm. Och har man, jag menar, Robert som vänsternia som kanske inte har sin superkraft i försvar på det sättet, så kan en sån grej vara avgörande, tror jag.
Ja, kanske.
Vi får se. Mitt nio, den känns också gjuten. Karin Strömberg har ju liksom verkligen tagit över den där positionen med råge. Och idag återigen spelar med ganska brett register. Liksom långa passningar, korta passningar. Styr och ställer. Står ju bra bakåt också. Både som trea och tvåa ifall det behövs. Så, ja, hon känns ju gjuten där.
Ja, verkligen. Samtidigt som jag tror att Axnér på något sätt vill få ut mer av Melissa Petrén, som gjorde ett bra IM blir det väl förra året, och lite kämpigare OS.
Mm.
Så den liksom, att få igång båda just på den positionen. Om man ska ta till exempel vänsternia, där vi är mer beroende av den ena än den andra. Så att säga. Så tror jag att han kommer vilja få igång med Lisa Petrén.
Mm.
Sen just det där kontringsspelet eller försvarsspelet och därmed kontringarna med Karin är också en nyckel.
Ja,
här kan man köra med Lisa Petrén i Holdet-laget då. Om en riktig chansning, för jag gissar att hon är ganska billig. Alltså bara köra i två första omgångarna.
Ja. Ja, verkligen. Också en potentiell straffskytt. Faktiskt. Lite osäker. Vem sköt straffar idag, Emil?
Hon drog någon straff. Men inte första valet, tror jag.
Nej, men där har vi haft lite problem. Så där kommer det nog kunna bytas runt en del. Eller i och för sig brännas först. Så det kanske spelar man ska undvika.
Vi får se. Höger 9, Emma Lindqvist. Som ju passar jättefint in i Axnérs mall där. Där man ska stå tätt bakåt, rädda bollar, trycka andra fas. Och sen, om det blir uppställt spel, ja, vara lite förnulig, gnugga fram det. Göra sina kassar också per match. Typ så.
Ja, och ihop med Nina Dano då.
Men Dano tror jag inte kommer starta. Hon kommer vara inhoppare, joker.
Verkligen, typ. Verkligen. Vi pratade väl om Kupangs skada förra avsnittet, va? Ihop med Lundström. Det gjorde vi, va?
Ja, det gjorde vi. Men vi kan väl nämna det igen då, att hon nog hade varit aktuell annars.
Ja, verkligen. Har ju gjort ett fin höst i Champions League.
Ska vi nämna, eller jag vet inte om ni har nämnt det, men Mikaela Messing åkte på sin andra skada på ungefär samma ben, va?
Ja. Slog väl upp det korsbandet, va?
Ja, till och med så.
Jag tror det.
Det stod ju att karriären kunde vara i fara till och med. Så vi får skänka en liten tanke åt Mikaela Messing, som vi gärna hade haft på planen.
Mm. Verkligen. Spaniendödan.
Kanske vilka är på... Ja, otroligt. Man kan få den... Det målet på näthinnan ibland. Jag har ju hört henne berätta om den när vi gjorde en sån här minidokumentär för landslaget på deras Facebook, kan jag tipsa om. Det var kul att höra henne berätta om det. För hon... Härlig energi.
Jävligt skön utanför plan, men också en sån, för om man ska ha något minus på Sverige, jag har skrivit upp nu inför att vi skulle prata några plus på laget och några minus också, vi kan komma in på det snart, men vi ska köra högerkant bara innan vi går vidare, men ett sånt minus är ju att det saknas den typen av spelare, en dyngskytt som man kan sätta in och låta den ta 4-5 skott och se, ibland så sitter 5 och ibland inte, den typen av spelare saknas. Men högerkant där, ja, Lundström då skadad, och det kommer göra att Hagman kommer bli det tydliga första valet där. Och sen får vi se där då, det blir väl Kjellhage som andra val där, skulle jag tro.
Ja, det blir Ida Gullberg är ju uttagen nu till träningsmatcherna. Men ska, det, jag tror att det är bestämt att hon åker hem imorgon, måndag då. Ska bli intressant i och med att... jag har inte sett Kjellhage tillräckligt mycket för att bedöma hennes kvaliteter som etta. Men jag vet ju att Lundström också fick väldigt mycket beröm för sitt försvarsspel och hur mycket det hjälpte. Och att det kanske har legat Nathalie Hagman i fatet då. Och det, skulle vara intressant om nu Evelina Kjellhage är uttagen lite på, eller om hon också är en lika duktig ettaförsvarare som Matilda Lundström, om den maktbalansen på höger sex så att säga kan ruckas om nu Axnér blir missnöjd med Nathalie Hagman. Som man ju då kanske har varit tidigare. Hon var ju petad något mästerskap och lite sådär. På grund av det, tror jag. Men annars känns det verkligen gjutet med Natti.
Mm. Ja, men och sen lite fina jokrar då på bänken. Jenny Karlsson exempelvis och Melissa Petrén har vi ju nämnt. Så det finns att ta på. Men vi har ju inte nämnt den positionen där Sverige kanske är allra, allra starkast. Och det är ju mitt sex/försvar då. Där vi har Linn Blom och Anna Lagerqvist. Två världsklassspelare bakåt. Och riktigt fina framåt också. Framförallt Blom då.
Ja, Sveriges överlägset ihop med målvakt. Men det är överlägset bästa position. Verkligen. Och det är ju... Det är kul att de är bra så att säga, men det är lite tråkigt att de är mittsexer, för att då är man ju så beroende av sina lagkamrater. Men det ska bli intressant att se. Också kanske fan, om man kan lite minussuccé eventuellt på Vilma Matthijs också.
Mm.
Jag är ju väldigt förtjust i hennes offensiva spel.
Verkligen. Men, och där erbjuder hon ju något annat också. Hon är ju verkligen hal där inne på linjen.
Ja, jävligt målkåt liksom. Hon älskar att dyka upp där bollen är så att säga. Har hon fått spela något nu i träningsmatcherna?
Ja, lite grann.
Ja, kan bli spännande.
Vad härligt med Linn Blom också, att det är en sån mittsexa som det i princip bara går att slänga in bollen till, alltså som stycket är, de är olika spelartyper såklart, men just det här att man kan bara hysta in den, så fångar hon den åtminstone och får ett frikast eller en målchans. Rätt skönt att ha en sån.
Ja, verkligen. Och jag tycker att det gav ju respekten för Linn Blom hos våra motståndare, har ju gett Sverige, som ju inte är ett så skyttestarkt lag, alltså väldigt defensiva motståndarförsvar. Och det är också positivt. Alltså för att vi har spelare som behöver komma in på lite närmare avstånd för att lossa bössan. Och lossa bössan. Fan, jag lät som en 50-årig handbollsfarsa.
Nollan Gran.
Ja, typ. Men,
nollan.
Ja, men vad heter det?
Josef Pujol. Tankesträck, nya nollan. Ja, det är en bra rubrik.
Ja, men att det kommer också passa typ Jamina Roberts och alla Sveriges 9-meter egentligen. Jättebra.
Jag skrev ner 3+ på Sverige innan. Ni får se om ni håller med eller om ni vill ta bort något och lägga till något annat. Plus nummer 1 för Sverige. Den tydliga identiteten. Jag tycker att man kan se på det här svenska landslaget att det är Thomas Axnér och Johanna Wibergs landslag. De har en tydlig idé. De vill stå tajt, låta målvakterna göra jobbet och sen springa på allt. Första fas, andra fas och ibland till och med ligga kvar och gnugga i tredje fasen. Liksom. Uppställt anfallsspel är inte deras favoritgrej, men de har liksom tydliga idéer både fram och tillbakaåt om hur de vill spela. Och det tycker jag är ett jätteplus för det här landslaget.
Verkligen också i och med att det är ju där, alltså Sverige är ett bra försvar och kontringslag. Och då ska man liksom satsa på det. Det är inte alla, det låter så jävla banalt, men det är inte alla lag som tänker så långt.
Nej, det är ju, vad heter det? Det gäller ju där att få in rätt tränare också.
Ja.
Hade Sverige nu fått in en tränare som inte tycker att stå tajt bakåt och kontra är en kul idé, utan vill göra något annat typ av spel, då hade Sverige blivit ett mycket sämre handbollslag. Det gäller ju att göra de grejerna man är bra på, precis som du säger. Framförallt med ett landslag där man inte har tid på samma sätt som ett klubblag.
Och gnugga, ja.
Det finns ju en konsekvens även på här sidan i Glenn. Man känner igen Glenns landslag och han har gjort stora rokader. Det känns som att båda de, Axnér och Glenn, rekryterades av en anledning.
Yes, plus nummer två. Vi har många bra försvarsspelare. Dels är det ju bra att ha många bra försvarsspelare, för då kan man byta och sådär. Men också många olika typer. Sverige kan växla från att ha Lindblom Strömberg i mitten, två stora, tunga pjäser. Man kan slänga in Lagerqvist, då får man snabbare fötter ut och störa på det sättet. Lindqvist hybrid på det sättet, Jabina snabb och har ju numera blivit bra i försvar också när hon ligger lite ute och stör och sådär. Så det finns många olika bra försvarstyper.
Ja, och också den stora truppen möjliggör ju att Linnea Pettersson också då kommer kunna sitta på bänken.
Mm.
Och även om det inte kommer bli den helt stora rollen för henne, så hon är ju liknande så här, gillar att stå högt, vara jävligt ettrig, möte på 10 minuter. Så att för att förändra matchbild och bli ännu mer aggressiva, så kan man ha henne att byta för försvar med typ Jamina eller något sånt där.
Plus nummer tre, den lite luddiga då, lagkänslan. Alltså det här laget, dels att de är jävligt peppiga mot varandra, men också eftersom de kommer från succé-OS-et och de var, inte ifrågasatta, men vi och många andra hade inte så höga förväntningar när Axnér tog över, och inte inför OS heller. Men de har liksom nu då svetsat samman, blivit en enhet, och det är typ samma grupp nu och så här. Och de känns väldigt mycket som ett lag som är beredda att kämpa för varandra. Och det här är det viktigaste då. Tror verkligen på sin idé.
Håller med.
Ja, jag håller verkligen med. Det var när du sa att ni eventuellt ville lägga till eller ta bort någonting, så tänkte jag, om man inte nämner det, då ska jag lägga till det. Men du nämnde det, så då är jag jätteglad.
Då har vi plussen där då. Minuset var jag inne på, men minuset som jag ser det i det här laget är, ja men, jag har två minus nedskrivna. Det ena minuset är det som jag sa, att det saknas några andra spelartyper. Det där har vi ju pratat om med herrarnas landslag också, att vi kanske skulle vilja ha in en Jeppsson-figur eller så. Någon som kan hoppa in och lossa några gånger. Det saknas ju också i det här laget. Detta då delvis på att det saknas den typen av spelare att ta ut. Men sen vet jag inte heller om Axnér hade gjort det. Han kanske gillar att ha andra typer av jokrar, för att Petrén och Karlsson är ju också jokrar, men lite mer halvdistansspelare.
Mm. Men det skulle väl kanske vara Kupang då, och får nu bli Nina Dano, som är den typen av skytt ut, eller som kan skjuta lite längre distans. Men nej, jag håller med.
Och det sista minuset då är uppställt anfallsspel. Skulle det, gud förbjude, bli så att Sverige inte kan kontra så mycket, inte få med sig målvaktsräddningarna och sådär, och man ska stå en hel match och spela uppställt spela anfall mot ett uppställt försvar, då tror jag det kan bli tufft.
Ja, och det här är ju lite i linje med det, men för det som jag också ser som en svaghet i det är ju att man blir lite för beroende av Jemina Roberts individuella skicklighet, och att den individuella skickligheten kanske då saknas på annat håll, så att säga. Om man ska ta OS-finalen mot Frankrike till exempel, så väljer ju Frankrike till slut att gå upp på något typ av punkt, sned 5-1 eller någonting, och bara säger att okej, nu är vi trötta på att på Jaminas genombrott, nu får ni andra visa lite. Och den delen, att de gångerna motståndarna väljer att göra så, eller att Jamina inte har dagen, det inte går för henne, då kan det ju bli kämpigt i det uppställda.
Mm. Och jag tänkte att vi också ska prata lite om Sveriges chanser. Som sagt, vi kan spara lite de andra lagen och de andra lagernas chanser framåt till nästa veckas avsnitt. Men Sveriges chanser bygger ju dels då på den här jätteviktiga matchen mot Nederländerna. För man plockar ju med sig poäng till nästa gruppspel. För upplägget känner vi ju igen så. Vår grupp kommer korsas med en annan, och så blir det sex lag. Tre från vår och tre från grupp C, och så går två lag vidare därifrån. Och i grupp C finns förutom Iran och Kazakstan som
jag tror... Man längtar efter eventuellt derby mellan Uzbekistan och Kazakstan i den mellanrundan alltså. Verkligen. Hoppas de får gå och bli tre.
Ja, det är nog inte omöjligt va?
Nej.
Jag vet inte jättemycket om Kazakstan och Iran ska inte säga, men jag håller Kazakstan som lite favoriter i den matchen. Ja, men sen så förutom de två så är det Rumänien då, ett Rumänien utan Niago nu som har bestämt sig för att vila ett år ifrån landslaget. Även här källa Handbollskanalens inför-magasin och Linnea Torstensson. Men hon vilas så det är ett lite stukat Rumänien. Men framförallt så är det ju Norge, ett Norge som ju alltjämt får gälla som guldfavoriter.
Tyvärr.
Jag tänkte bara säga, ja tyvärr det är tråkigt men det är ju omöjligt att rubba dem. Men jag tänkte säga en liten grej som jag tänkte på svagheter där innan vi går in på det. Sveriges chanser. Det här kommer ju komma med.
Ja, det kommer absolut.
Sveriges chanser, det är ju det här övertalsspelet som de inte var så vassa på i OS va? Och Johanna Westberg är ju inte med. Som var liksom lite arkitekten i det där spelet. Så det skulle bli intressant att se hur de tacklar det.
Verkligen. Alltså, ihop också med straffskyttet. Mm. Där vi också har haft stora svagheter. Nu kommer jag inte ihåg vilken match det var. Men det var OS va?
Ja.
Eller om det var EM där det var något så här, ja, brände typ 7 straffar liksom. Känns det som. Och det är ju sådana tajta matcher avgörs ju ofta i 6-5 och straffar.
Och ska man slå, vilket man då måste, antingen Nederländerna eller Norge, då måste man ju sätta straffar, vinna sina 6-5-spel den matchen. Annars är
det inte lagen för bra. Och hitta ett mönster eller ett spel som funkar i övertalet. Ja. Jag vet inte vad de kommer köra nu när inte Johanna Westberg är med, men det lär vi ju märka.
Ja, precis.
Kanske bra också att få spela in sig mot sämre motstånd då och hitta en modell. Vem som ska göra valet.
Ja, har väl varit mycket.
Jamina
Karin Strömberg har ju varit mycket på det, vill jag minnas. Mm. I OS.
Ja, och hon är ju ganska fin i 6-5 också. För hon kan ju både vara mitt nia och ta val där. Men så är hon ju bra när hon går över också in på linjen. Så då skulle man ju kunna ha ett lite mer flexibelt 6-5-spel.
Mm. Ja, det ska bli intressant att se.
Mm. Sverige då, som vi ju som sagt då inte hade så jättestora förväntningar på vare sig inför EM eller OS, men nu är de liksom varma i kläderna och nu har de ju visat oss att det är ett jävla bra lag, så jag gissar att vi får liksom ändra inställning nu kan vi börja ha förväntningar på ett annat sätt. Så vad tror vi egentligen, vad ska vi ha för förväntningar på det här svenska laget?
Du säger att vi korsar med Norge alltså.
Ja, det är vad jag säger.
Och att de två bästa ur den mellanrundan går vidare till
kvartsfinal.
Ja, då är det ju inte faktiskt omöjligt att vi... Att, nej, då är det verkligen Sverige-Holland, eller Nederländerna.
Exakt. Mm. Det blir ju en final ju.
Ja.
Att den matchen avgör ju om det blir kvartsfinal eller inte.
Ja.
Och är man väl i en kvartsfinal, herregud, då kan det ju bli semi.
Ja, och Norge är då eventuellt borta fram till sin final.
Ja, det är gött.
Det är ju gött.
Det blir VM-guld. Silver.
Ja, silver i så fall.
Ja, precis.
Nej, vad fan vad ni har förväntningar. Det blir konstigt. Nej, men
det kan ju också bli matcher. Direkt ur gruppen där. Men det är ju... Det säger...
Torsk mot Uzbekistan, eller? Ja. Eller Nederländerna.
Ja, men Nederländerna, ja, som sagt. Nu har vi ju sagt det förut, men vi säger det igen. 7 december 2030. Den ska ner i kalendern.
Mm. Ja, vilken supertisdag det kan bli. Och har vi tur då så är det någon handbollsmatch i handbollsligan 19-0. För de är slut. Dikt an den här minifinalen.
Ja, det ska ju in ett par matcher nu i december. Så att det ska nog kunna få se lite handboll.
Man hoppas att de har vaknat igen.
Ja.
Ja, men det blir svinbra. Och med de orden så tror jag vi lämnar inför VM för den här gången. Och som sagt, den smygstartar lite nu då, onsdag. Då kan vi vara på alerten. Sen kommer det lite matcher torsdag, fredag, lördag, söndag. Och söndag kör vi ju nytt avkast. Så inför de viktiga matcherna så har vi ett alldeles nybandat avsnitt ute. För jag tänkte vi skulle hinna med några korta notiser också. Det gillar man ju, va? När det har hänt lite grejer. Och en grej som jag noterade och som jag tycker vi ska prata lite grann om, det är HIF Karlskrona som gjorde en, i alla fall för mig då, ny grej. De går ju lite knackigt i handbollsallsvenskan. De får inte riktigt de resultaten de vill och inte på den nivån som de hade hoppats. Så vanligt då är ju att man kickar tränaren. Och man fattar ju varför man kickar tränaren istället för att kicka spelarna. Det är ju en enkel matematik. Det går inte att kicka en hel spelartrupp och ersätta. Men det går att kicka en tränare och ersätta.
Tränaren är ofta, inte i just det här fallet, men i andra fall som jag kan känna till, så är ju tränaren också ibland dum i huvudet.
Ja, men så verkar ju inte vara fallet här i och för sig då. Men ja, jo, du har ju ditt tränarhat. Det känner vi ju till sen tidigare. Om du skulle ranka det, vilket hat är ditt starkaste? Är det mot tränare
det är domare,
generellt?
Domarhatet. Okay, det är domare.
Har du någonsin själv gjort fel?
Inte senaste veckan. Nej. I alla fall. Längre som minns jag inte.
Du kan bli ganska arg på medspelarna också ju.
Ja, men det har jag faktiskt lugnat ner mig avsevärt. Också mot domare faktiskt, när jag är live så att säga. I mina matcher. Då hjälper det också att inte kunna kommunicera med dem.
Ja, just det.
Men ja, nej. Men vi ska inte prata om det, utan vi skulle prata om HIF Karlskrona.
Ja, och deras sätt att ta sig an det då. För som sagt, om det inte går som man ska, då kickar man tränaren och så tar man in en ny. Men HIF Karlskrona med Tobias Karlsson som sportchef gjorde en annan grej. De menar att vi har Mattias Ekstrand som tränare och vi tror på honom. Vi tycker att han är en bra tränare. Vi har rekryterat honom av en anledning. Och vi vill inte göra oss av med honom. Men däremot så tänker vi att ja, vi får väl ta in någon som kan stötta upp lite. Coacha honom. Hjälpa honom framåt. Och då plockar de in Ola Lindgren som tränarcoach.
Mm.
Jag tycker det var... Alltså, jag vet inte. Här var det så nytt. Så först reagerade jag och tänkte okej, men blir det här verkligen bra? Kommer inte Ola bara ta över och så kommer det bli... Men sen så tänkte jag på det... Om jag skulle tänkt på det som ett arbetsliv. Om en chef inte hade funkat bra. Så istället för att kicka den och försöka ersätta med en ny som kanske inte funkar och sådär. Så är det ju mycket mer konstruktivt och mycket, tror jag, bättre i längden att göra på det här sättet. Att försöka utveckla de cheferna man har. Och i det här fallet då tränaren. Så jag ser det här som ett väldigt spännande experiment. Ett sätt att förhålla sig till knackiga resultat som inte jag har sett förut.
Albin, som du som är ledare, vad tycker du kring det här?
Precis, det är, jag håller med om det, och det är ju ganska vanligt i arbetslivet såklart att man utbildar och att man skaffar, att man har mentorer och sådär. Så att det funkar väl lite oftare på det sättet i arbetslivet kontra föreningslivet. Så det kan man ju anamma. Sen är det ju också så att jag tror att det finns en aspekt, kanske inte just i det här fallet, men att det är ganska dyrt och sparka folk eftersom man måste betala lönen då, och då kan det helt enkelt vara så att man inte har råd. Jag vet inte om det är så i det här fallet.
Nej, men
och
nej,
och där kan det vara en bättre lösning.
Ja, men och där får jag bara flika in, för nu visst intervjuade du Tobias Karlsson i somras.
Mm, absolut.
Visst var det du i vår podd?
Ja.
Och då sa ju han, för att jag vet att jag hörde det i en intervju i en podd, så jag vill bara säkerställa att det var vår podd. Han sa det, att vi kommer inte sparka Mattias Ekstrand. Att vi satsar liksom långsiktigt och hållbart och har valt Mattias för att vi tror på honom. Och jag vill minnas att han har uttryckligen sagt så, att vi kommer inte sparka honom. Mattias är ju ung, han är ju yngre än vad jag är. Och att de tror på honom inför framtiden då. Och jag tycker att det här var ett jäkligt pikt sätt, och framförallt mot en ung Alltså som ung ledare som mer än gärna vill utvecklas liksom. Mm. Och det är klart att det finns säkert alltså, men jag tror också att om jag finns att tror jag att Ola tycker att det här är kul också.
Mm. Det känns, så känns det verkligen.
Istället för att typ bli tränare i Karlskrona, för det hade han velat det, så hade han ju, inte just Karlskrona då, men den typen av lag hade han ju kunnat vara för länge sedan liksom. Men att det här,
ja, men det är nog en ganska kul roll faktiskt, ja, håller med om.
Och så här, 2-3 gånger i veckan, inte för mycket ansvar, men ändå vara delaktig, vara lite på golvet och coacha Mattias i det här fallet. Mm.
Och de har ju ett bra lag och det är synd. De har ju bra förutsättningar, en jättebra hall och ganska ensamma i stan och sådär. Så att det är lite synd ändå att de är så långt ner i tabellen, för de kommer ju inte gå upp. Så är det ju.
Nej, nu har jag inte gnuggat allsvenska tabellen och räknat och så. Men det känns lite väl långt.
Nej, det är kört. Det är kört.
Ja, men det är nu. Så många andra lag som är bra.
Ja, de är 10 poäng bakom topp. Klubbarna ungefär.
Ja, det kommer bli Amo och sen är det Tyresö, Kungälv och
Skåne eller vad.
Ett gäng till, men
Varberg.
Nej, det. Aha. Ja, Varberg sladdar ju också.
Där kan man också faktiskt.
Ja, Ove också, men apropå Karlskrona så har de ju ett lag i ettan också och hade ju i helgen i min gamla högstadiegympahall hade de ju seriefinal mot mitt kära Drott från Halmstad och Drott körde över dem, så att i nästa säsong så får vi tillbaka Drott i Allsvenskan.
Jag skulle ju varit i Allsvenskan.
Ja, de skulle ju varit i Allsvenskan även, alltså redan denna, men serien blev ju avslutad på grund av covid-grejen, så det var ju väldigt, väldigt otur, men nu kör de ju över varenda lag. De har ju 8 segrar på 8 chanser och nu, jag kan inte exakta resultat, men jag tror det var 31-21 eller 33-21 eller sånt där. Så det var ju överkörning.
Citat sportchef Emil Berggren: Drott är jävligt bra, sa ju han efter att ha sett dem. Och det är inte alla gånger man säger så om ett Division 1-lag.
Nej, men jag antar att han hade Division 1-glasögon på sig.
Jo, exakt. Såklart. Ja. Men ändå. Men, alltså,
ja, nej, verkligen.
Men du har ju till exempel Ulf Månsson som är känd i den här podden. Hans grabb Jack som ju går fram som en ångvält. Ja, det är väl lite. Vi har ju pratat om Uffe någon gång. Har vi inte det?
Kan det vara 3-4 år sedan vi nämnde Ulf Månsson senast, tror jag. Men,
ja, men kan vi göra det igen? Det är ju alltid trevligt att göra det. Jag såg ju någon sån här match från 89 på YouTube eller vad fan jag såg den någonstans. Så jag såg inte den när jag, för då bodde inte jag i Halmstad så jag hade inte koll. När de slår Barcelona borta, där han gör väl en 5-6 baljor. Det är ganska kaxigt gjort ändå att ett svenskt lag har slagit Barcelona borta och några brevbärare gör det. Det tycker jag är coolt.
Ja, det är mycket coolt. Du har väldigt nära till Drott också. Men det, jag tycker det är härligt. Ulf Månsson har ju även imponerat på mig. Jag har ju träffat honom några gånger och han har ju... vad ska man säga? Han har ju någonting i sitt steg. Det sitter kvar i hans längd på steget att han har varit med och slått Barcelona en gång på 80-talet, ja, kan man säga.
Visst.
Han är fortfarande bland de coolaste i Halmstad.
Sång och dansman känner alla. Mm. Ja, han på Halmstad golfklubb där Josef också frekventerar ibland på sommarlovet.
Jajamän.
Så är det, men vi håller koll på Drott då på väg upp i seriesystemet från ettan till allsvenskan nästa år, och vi håller koll på HIF Karlskronas spännande experiment där med en tränarcoach.
Verkligen.
Jag vill tillägga på Drott där, det ryktas, jag vet inte om jag har sagt det innan, men det ryktas ju om, jag vet inte om jag får säga, men det gör jag ändå, det ryktas ju om att det har kommit in ett arv, alltså en man som har gått bort som har skänkt halva huset till Drott, vilket det hade varit jävligt coolt om det går igenom.
Vem fick
vilken halva?
Ja, barnen. Tror jag.
Vem fick övervåningen?
Kul att tänka sig att barnen ska bo på våning 1 och så ska Drott bo på våning 2.
Ja, man säljer ju kåken. Det är ju ganska kul, för att när Magnus Andersson gick till Stavanger typ, så fick man 900 000 och köpte man ett hus i Halmstad, och det huset betingade ju några miljoner sen när man sålde det några år senare. Så nu kanske man gör samma sak igen.
Ja, det är business det.
Det är bra det. Det var kan, ju man, kan man ju på hoppas på att han har en gammal faxmaskin eller något där som man kan skicka ner och köpa spelare för.
Ja, du kommer ihåg Olle Hagström.
Det gör jag.
En kreativ ordförande. Ja, så vi lämnar det. Det hör jag på att ni vill vidare i programmet.
Alltid kul att prata drott, va? Men nu ska vi vidare till GOG Aalborg. Josef, det är ju din hemmaplan det här. Toppmöte i danska ligan. Ettan mot tvåan. Slutar oavgjort. Massa svenskar på plan. Massa mål av svenskarna.
Ja, precis. Och det pratas ju väldigt mycket. Eller Aalborg är ju, eller har ju blivit ett av Europas bästa lag. Slog Kiel i onsdag tror jag att det blir. Och ja, fick ju silver förra året i Champions League och värvat Aron Palmarsson och Mikkel Hansen för nästa år och bla bla bla. Men i danska ligan har ju GOG övertygat mest. Hade bara vunnit inför det här mötet och så då som sagt etta mot tvåan och fullsatt i Gigantum Arena som tar ett par 4-5 tusen. Och inför matchen, den sändes ju på då danska TV2 och den såg jag. Och inför matchen så ställde de offensivt bästa spelaren i respektive lag mot varandra. Gjorde en lite så här head-to-head, gick igenom statistik, lät spelarna intervjuas då om den andra och så vidare. Och då var det då Mattias Gisel, MVP i OS, All-Star Team i VM blir det väl. Och vår alldeles egna Felix Klar. Och dels så säger ju det någonting om hans status. Alltså som sagt, Aalborg är ett riktigt bra lag med europeiska måttmätt. Och han är enligt danskarna själva den klart mest lysande stjärnan. Och det visar han ju sen då i matchen att han med all rätta är. Eftersom efter 45 minuter så hade han gjort 9 mål på 10 skott ungefär. Landade sen på blygsamma 11 på 13 efter 60. Men det tycker jag är en siffra han kan vara relativt nöjd med.
Är detta utan straffar?
Detta är utan straffar, ja.
Oj, det är väldigt imponerande. Vi kan ju också nämna Jack Turins målrekord då från veckan.
Ja, det får vi verkligen göra. Nu vet jag inte, gjorde han 16 mål eller?
16 baljor.
16. Ja.
Men då var det ju 7 tror jag som var på straff. Så det, ja. Det är klart, det är jätteimponerande ändå. Men 16 baljor mot Aranäs är jätteimponerande. Men 11 på 13 mot GOG utan straffar är Tommy fan snäppet vassare ändå.
Ja, och det var en jäkla rolig match. Alltså Aalborg ledde med 5 bollar tror jag. När det var efter sagda 45 minuter. Och det blev sen lika. Så att det svängde och var verkligen en match med i hög kvalitet och det är lite svårroddat, men om man har möjligheten att titta på dansk handboll så rekommenderar jag det verkligen. Alltså, den är jag svag
kan
för.
Kan inte du spela in en tutorial för det och lägga på vår Patreon-sida? För att, då skulle jag lösa Patreon-abonnemang, ska jag säga.
Ja, jag löste ju på så sätt att jag mässade Alexander Morsten, min gamla vapendragare i Hammarby, mittsexa i lite krisande kollning. Kanske jag blir en tränarcoach på dem också snart. Men också en ganska ung tränare. Men och bad om hans inlogg. Men det är
fan,
det är inte helt lätt.
Han får nu.
Tjena
Morsten!
Jag lägger ut hans nummer i Patreon-feeden.
Ja,
ja. Ska vi också ha en VPN-tunnel nära till hans?
Nej, det klarar man sig faktiskt utan. Men för att skaffa sånt TV2-abonnemang så behöver du ett dans personnummer. Och det är ju lite svårare än en VPN.
Fan lurigare än VPN. Alltså.
Ja.
Men vi ska väl också säga att Tolbring fortsätter ösa in mål på vänsterkanten i GOG.
Ja, och han skjuter ju dock straffar, men det spelar inte så stor roll. Alltså, jag såg på Twitter att han snittar i år lite över 7,5 mål per match. Leder den danska skytteligan. Och det var ju verkligen, jag kommer inte ihåg om vad vi spekulerade i kring det när bytet offentliggjordes. Men det här var ju precis det han och hans karriär behövde. Alltså kliva ner från Uwe Gensheimers stora skugga. Och där, jag skulle säga så att det spelar inte så stor roll i typ Rhein-Neckar, Löven. Om du är vänsterkant, hur bra du än gör det. Uwe Gensheimer kommer alltid spela. Och de förutsättningarna är ju jävligt pissiga. Så att han lämnade därifrån och gick till GUG var ju ett genidrag. Och det... Ja, jag tror inte att han blir uttagen till mästerskapet i vinter. Men det är ju snudd på att han... Ja, det är kraftig konkurrens på vänstersex i alla fall.
Så är det, grabbar. Med de orden så rundar vi av den här veckans avsnitt. Och så säger vi tack som fan till alla som lyssnar. Och ett extra stort tack till alla våra patrons. Och tack till er.
Ja, och vi har väl diskuterat lite. Ska vi outa det? Så får du klippa bort det. Att eventuellt att om det blir spännande i det här mästerskapet. Och då snackar vi ju lite typ kvartsfinal, semifinal, finalläge. Att vi eventuellt gör några extra avsnitt Patreon-exklusiva då. Vi tycker väl kanske inte att det är så mycket att prata om till en början. Och nästa vecka kommer vi att ha ett vanligt avsnitt dessutom. Så att, men att vi kanske flaggar för det, eller? Vad säger du, Emil, som väl är någon typ av ryggrad i den här podden?
Nej, men det låter väl bra. Så säger vi. Att går det bra för Sverige så kommer vi nog peta in några extra avsnitt.
Albinsson?
Och, ja, jag vill avsluta med att säga... vet ni vem som gjorde 16 mål den senaste gången jag såg någon göra 16 mål efter Jack Thurin?
Innan Jack Thurin, menar du? Eller efter?
Ja.
Var det Tommy Soraniemi?
Nej. Magnus Weberg mot Polisen Söder. Hejdå!
Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé.